Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Då ska ni känna hjärtligt varmt välkomna till tisdagsupplagan utav Ringside Playoff. Henrik Larsson heter jag som leder detta hockeysamtal just denna dag med Lasse Granqvist och Johan Edlund.
Hej, god morgon och god förmiddag, allt vad det nu är beroende på när man lyssnar. Ja.
Hallå,
Lasse hemma i köket. Johan Edlund sitter i liksom skarven mellan nyss vakenhet och avresa från Skellefteå.
Precis så är det. Jag gjorde matchen här igår och sitter på ett hotell här i Skellefteå. Ett högt hotell som har en fantastisk utsikt över stan. Jag hoppas att det skymtar det lite kanske i bakgrunden med den. Ja, du vet ju, Lasse, du har varit här. Det är ju otroligt fint när man blickar ut över stan, som de kallar sig själva.
Stan, ja. Ja, men det är ju strålande reklam för Skellefteå faktiskt. Och för Västerbotten.
Verkligen, verkligen.
Nu vet jag att alla i Västerbotten håller inte på Skellefteå AIK. Jag vet.
Men det blir några dagar uppe i Skellefteå nu för dig, eller hur, Johan? Ni har varit ett gäng som har varit med här hela helgen.
Nej, jag gjorde faktiskt så. Jag var ju här i torsdags, 7:e matchen mot Frölunda. Sen körde Lasse match 1 i finalserien i lördag.
Just det,
jag
åkte
hem på fredag. Sen kom jag upp igår. Spelade lite paddel, tyvärr med dåligt resultat, men det kan vi ta en annan gång. Men det är några av dem som har varit kvar. Sanny, Staffan, Björn har varit kvar. Och de har haft det rätt okej. Var på Northwood, den stora industrin här i Skellefteå, på ett studiebesök och fick gå in i fabriken. Och det är stort där tydligen. Det är 400 meter stort. Industrikomplex och hur mycket folk som helst som jobbar. Så de har haft det rätt kul faktiskt när de har slagit igen lite tid där uppe.
Låter härligt. Och en hel del hockey har ni som har varit där uppe i alla fall fått bevittna också, inte minst igår då finalmatch 2 mellan Skellefteå och Rögle avgjordes. Precis som den första, lite tillknäppt, lite match som är lite svår att få grepp om och som slutar 1-0, men den här gången till bortalaget.
Jag såg ju matchen i lördags. Jag hade större förväntningar. Jag trodde att det skulle vara mer fysik, det skulle vara mer puls, det skulle bölja fram och tillbaka, det skulle vara målchanser. Nu känns det som att det är väldigt tillknäppt. Det är som att de har byggt upp en vägg runt det egna målområdet, framförallt Rögle. Skellefteå har ju enorma problem att komma in i det som experterna kallar för slottet, inre slottet. Det blir ju, de är väldigt mycket på utsidan. Rögle har också problem att komma in. Det är inte så att de hela tiden kommer nära Linus Söder som heller, men jag upplever att det är väldigt tillknäppt, inte som jag hade förväntat mig.
Jag håller med. Jag kollade på matchen igår och jobbade med den i lördag. Så det blir en kopia på det du säger, Johan. För att kanske är det så att de tar ut varandra. Kanske är det så att det lossnar när det liksom blir någonting som sticker hål på de här skyddskuddarna som är runt om alltihopa hela tiden. Det är en annan del av det är ju att det här blir ju väldigt, alltså det är ju enormt engagerande, fattar jag. Måste ju vara oerhört nervöst för de som sitter och håller på respektive lag. Och liksom mot slutet utav matchen, varje minut som går i tredje på en lika match, så blir det ju såklart så att du chippar ju in ännu mer av nervositet, så att säga, när du sitter och tittar. Men är du inte anhörig till något av de här lagen, så att säga, eller håller hårt på något av dem, utan liksom bara vill kolla på hockey, så blir det en liten konstig känsla, det är jag. Det är liksom, de har tagit ut varandra rätt rejält nu i två matcher och får väl ändå hoppas på att det ser annorlunda ut i den tredje, för att det blir liksom inte, det lyfter inte, det är känslan.
Min känsla är också så här att Rögles styrka är att ta ner Skellefteås fart. Skellefteå är ju extremt skickligt när de får komma, bra passningsspel, back upp i mitten, kommer med fart, full fart genom mitt som tar in pucken djupt, och så börjar man rulla runt där och sätta passningarna, komma in och avsluta. Men Rögle ställer upp och det är så kompakt, det är så svårforcerat, ja, i mitten där man fastnar gång efter gång efter gång, och kommer man inte igenom med fart, då lyfter man ner och då har Rögles backat av lite grann, då hämtar de pucken och så kommer den ut igen. Så Rögle gör det ju otroligt bra mot Skellefteå, för skulle Skellefteå få spela på sina styrkor, då finns det ju få lag, om ens något, i Sverige som kan hantera dem. Så att all cred till Rögle. Men det är ju inte, det är ju inte det här böljande, det här livliga, lustfyllda som man vill egentligen ha i en match. Dels för dig och mig, Lasse, som är kommentatorer. Det blir ju, det är ju inte det självspelande pianot som man kanske har, men det är väl inte det går ut på heller. Men Rögle, jag tycker Rögle gör det jättebra.
Men alltså, när vi är ju där för att följa och skapa och liksom ligga klistrade mot matchen hela tiden, men någonstans är det ju så, Johan, vi har jobbat med det här sida vid sida rätt många år nu, men jag känner i alla fall att det blir en sorts ryggmärgshantering av en match. Alltså när den går igång och så kommer det in i den här pulsen, i den här rytmen, i den här, och då kan man liksom, när man är själv är med där precis klistrat tillsammans med den du kommenterar med, då blir det liksom, då lyfter det alltihopa gemensamt på något vis. Det här tycker jag är mer som, så man åker på med någon taxichaufför på en motorväg som liksom som har en sån här pumpande körning. Alltså gasar en liten bit och så släpper gasen så här. Har man ett särskilt elbil så far man så här. Man blir nästan åksjuk efter en stund och känner det här är ingen behaglig resa. Och det tycker jag den här, alltså det blir ingen rytm, ingen puls, ingen känsla i det på det sättet för oss som jobbar, utan vi får liksom in med lite olja i maskineriet hela tiden för att få lite mjuk. Jag vet inte. Jag känner så i alla fall att det blir, och det var, så kändes det i lördags, och så kollade jag på det när vi jobbade igår och tänkte, en till.
Ja, en till, ja. Så var det.
Men nu vänder i alla fall serien ner till Ängelholm, och där förväntar vi oss om inte annat ett enormt tryck från publiken. Tror ni att det är någonting som liksom kan skaka liv lite grann i den här matchen, om man nu kan säga så, med en SM-final, hotta upp den lite grann och liksom göra den, ja, men ännu mer intressant?
Men alltså, Ängelholm är ju, vi förväntar oss ju ett, som du säger, ett enormt tryck. Och det där är ju också lite, alltså det skapar ju en förväntan utav helheten som liksom driver upp det ganska surrealt, va. Och det är klart att det är ju inte alldeles för sällan, i alla fall i de sammanhangen, som det inte riktigt blir som man tror. Men samtidigt så blir ju liksom, om vi går på det Johan sa alldeles nyss, nämligen, så blir det liksom viktigt för Rögle att fortsätta hålla sin spelidé, sin spelmodell. Det är ju en klubb som inte har varit på den här nivån mer än en gång tidigare. Det är spelare som, Skellefteå har väsentligt fler som har vunnit titlar i alla fall. Så att det blir ju viktigt för dem att se till att hålla sig till sin spelplan. Och har de inte en helt annorlunda sån hemma än vad de har borta, så kommer ju matchbilden se ganska likadan ut, kan jag tänka mig. Det som är bra är ju att det är helt lika i det här. Det är ändå 1-1, de är bästa fem nu. Så att liksom, det börjar ju nästan om lite grann, va? Efter att de har känt på varandra i inledande ronderna här. Så får man ju, men vem tar det steget att bidra till att det börjar liksom flamma upp någonting?
Jag tror utmaningen för Rögle på torsdag när den tredje finalen spelas är ju, som du säger, att hålla sig till vad man har bestämt sig att göra. Man kommer ju att jagas fram av 6000 i Catena Arena. Jag är fullständigt övertygad om att det kommer att vara ett väldigt bra tryck där. Ja. Och det gäller ju då att inte bli allt för uppumpad av adrenalin och bara köra, utan verkligen tänka, okej, nu ska vi spela så här. Men jag tror att vi kommer att se ett lite mer det populära ordet framåtlutade Rögle. Det tror jag att vi kommer att få se i final 3. Det tror jag faktiskt.
En av de viktigaste iakttagelserna är i alla fall att vi nu slipper ett annat utav de här orden som helt plötsligt har slagit över oss, nämligen svepa. För här blir det ingen svepande överhuvudtaget i den här finalserien, och det är beroende på att du har gjort varsitt mål och vunnit varsin match. Då blir det ingen diskussion om det. En iakttagelse är ju att Rögle-publiken har aldrig upplevt det här, därför att förra gången de var i final, det var ju pandemisäsongen där, som vi har snackat om flera gånger här i podden, jag vet. Men liksom där deras bidrag fick vara att de fick vara utanför arenan i sina bilar och vifta med flaggor och tuta på spelarna när de kom. Och så, det var fullständigt en surrealistisk upplevelse. Vi är ju ofta på plats ganska tidigt, några timmar före matchen. Vi liksom var där inne och såg liksom i parkeringsplatsen, och bilarna köade runt omkring killarna, för det är ju oftast killar en enstaka tjej, kom liksom som till och spelare, och ledningen då för laget dök upp liksom. Så att det här blir ju en ny grej för dem, och det ska bli spännande att få vara med om vad det kan innebära, för när det är livat och tryck och vrål och så vidare, det påverkar såklart prestationen.
En annan sak som vi framförallt hämtar från matchen igår är ju tacklingen på Jonathan Podas. Det var ju gårdagens absolut största samtalsämne som genomsyrade stora delar av matchen. Satte enorm prägel på hela matchbilden, vilket Robert Olsson var tydlig med efteråt. Mm. Så här ett halvt dygn efter att den inträffade. Hur ser ni på den smällen?
Jag känner så här, om man tittar på tacklingen, om man tittar på den nu, vilket vi har gjort då, och vilket vevades i våran sändning väldigt många gånger. Podas skickar iväg pucken. I det läget när han har skickat iväg pucken så är han ju i en väldigt utsatt position. Kommer ihåg Felix Unger Sörum till exempel under junior-VM i Göteborg. Mm. Sköt ett skott och blev tacklad av en amerikan. Han är ju väldigt utsatt, han blir låg, Sar kommer, Sar är ju ingen fysisk spelare. Det där är ju egentligen ingen tackling, det är mer en knuff som Sar delar ut, tycker jag. Men Podas är väldigt, väldigt utsatt position när han blir låg. Han ser inte Sar som kommer lite från, inte blindside helt, men lite från sidan där, glider in mot honom. Han trycker till honom. Sen är det ju svårt, vid första anblicken så tycker man att det träffar mer i bröstkorgen. Ser man på reprisen, en av kamerorna visar ju, han rycker till med huvudet. Mm. Ja, jag tycker den är svårhanterlig. Sen tror jag inte att Podas skadar sig av själva tacklingen eller trycket från Sar, utan det är när han åker in i kortsargen där. Han har ju haft en överkroppsskada som höll honom borta där ett antal veckor, och jag tror, utan att jag är någon läkare eller medicinsk expert, men jag tror att överkroppen fick sig en törn, och då menar jag inte huvudet utan någon annan del på kroppen då.
Jag tycker i de två stora lagidrotterna som vi har, fotboll och hockey, så är det ju varsin grej där alla helt plötsligt går igång. Och det hockeyn pratar vi om nu, nämligen en tackling som tar antingen direkt eller indirekt i huvudet. Och i fotboll är det hands. Så fort bollen i straffområdet studsar upp på en arm eller en hand, så skriker alla på arenan. Och då får vi den diskussionen här. Det som blir ett tillägg här är ju att, förutom att det är en SM-finalserie, det är ju att det är Skellefteå AIKs och seriens sannolikt främsta lirare, back alltså, i form av Podas. Nu vet jag att lagkompisen Sandin Pelika fick Salming Trophy, men trots allt alltså, så är han ju extremt högt profilerad, och precis som du säger, och han har ju just kommit tillbaka från en skada liksom, och bidrar med enormt mycket som, i den rollen han har i Skellefteå som kapten också. Så att då blir ju det här stora rubriker givetvis, och det blir en stor snackis. Och det är klart att alla i Skellefteå anser att det är en glasklar huvudtackling och ska vara avstängning. Alla i Rögle säger att det där är absolut ingen avsikt, bla bla bla. Och vi ska ju då försöka analysera. Jag tycker det gjordes bra i sändningen. Det blir lite fånigt om vi ska sitta och plussa för oss själva här i den här podden. Men jag tycker det var, som Johan, du säger också, att vi såg det några gånger. Och då till sist blir det liksom att det blir nästan lite överdrivet. Jag tycker studion förklarar det bra. Dels Sanny, du som gjorde matchen, Johan. Du var ju på det direkt. Man hör ju, alltså när kameran, spelet vänder ju. Han skickar iväg pucken, så smällen kommer ju när kameran vänder. Och då hör man ju direkt när du säger, oj då, säger du. Och då hör man ju arenan i bakgrunden också, och sen blir du avblåst ganska snabbt på det, och då får vi börja se reprisen. Så man förstår att det har hänt någonting som, det här måste vi kolla noga på. Jag tycker studion redde ut det gott, och framförallt domaren som förklarade hur han bedömde det. Han var lugn och saklig. De är bra domarna när de får chansen att förklara hur de har bedömt det. Och jag kan säga, när han förklarade det och jag satt och tittade på bilden, att nej, men den bedömningen som de gjorde på isen, den är liksom, jag köper den. Jag förstår att de bedömde det som de gjorde. Och då är ju också, vilket ni förklarade också i sändningen, Om de inte bedömer det som en 5 minuters utvisning, de har en femma på armen som man säger, domarna, och när de lyfter våfflade ödet där, så då får de inte åka ut och titta på repriser, de får inte prata med situationsrummet och de bitarna. Och då är det ju bedömningen på isen som gäller. Så att, men när vi säger det här och snackar om det här ska vi ha klart för oss att när vi spelar in så är jag osäker. Det blev det någon anmälan eller det blev inte?
Nej, jag tror inte det har dykt upp någon faktiskt.
Då kommer det att bli ett sju helsikes liv på alla i Västerbotten och i övriga Sverige som håller på Skellefteå, som anser att det här är det kommer att bli. Och det är väl det vi har att förvänta oss också. Men jag, mot bakgrund av helheten i sändningen igår och vad domaren förklarade och vad resonemanget var. Staffan var ju till och med inne på att vi kan sluta tacklas i svensk hockey om det här blir en anmälan. Han tycker att den är... Han, jag skulle till och med säga att jag tänkte när han sa det att... Va? Så insåg jag att han har spelat hockey, det har inte jag. Men liksom att han var väldigt tydlig med att säga vad han stod i den där frågan. Så att döma av det, det kommer inte bli någon anmälan, men det kommer bli ett klapp liv.
Ja, och det blev det ju tydligtvis redan igår med Robban Olsson, som visserligen var rätt så samlad i intervjun som han gjorde med oss i TV4. Men där påtalade lite mellan raderna att han naturligtvis inte var nöjd med det som skedde. Men på presskonferensen sen var han ju betydligt mer uttrycksfull och tog upp alla de avstängningar som Skellefteå har drabbats av tidigare under säsongen. Och liksom uttryckte att mitt lag är svårt förfördelat av domarna under den här säsongen. Och var det 9 avstängningar som Skellefteå åkte på under grundserien totalt?
Mm. Ja, så är det. Det man kan säga om den där tacklingen då är ju att man har ju haft en nolltolerans, total nolltolerans under grundserien om det träffar i huvudet. Oavsett om spelaren är låg eller vad spelaren har gjort, det har varit nolltolerans. Men reglerna säger ju då att har du inte en femma på armen, vilket man... Det kan ju vara så att de assisterande domarna sen samlas med huvuddomarna och säger att du skulle ha kollat, så sneglar man upp på jumbotronen och säger vi går och kollar femma. Det gjorde man inte. Och jag tycker som Lasse säger också, Daniel Eriksson heter han, va? Domaren. Ja. Ja. Suveränt. Han är inte... Han dömer nog sitt första slutspel, tror jag. Eller sin första SM-final. Komma fram där. Det trycket som var där. Folk var ju mer eller mindre i uppror när det inte blev någonting. Ljudkulissen ner mot domarna där och mot Daniel Saar var ju enorm. Så att det är jättebra förklarat. Jag köper också resonemanget som Lasse säger när man har lyssnat på honom. Men nolltoleransen har ju funnits för huvudtacklingar tidigare under säsongen. Mm.
Och här chippar de in de här 3 lägena som då är... Alltså det är ju inte automatiskt så att det ska vara ett match. Du kan ju ta 2 minuters utvisning för det som heter illegal check to the head. Om vissa... Det är ju 3 stycken parametrar som måste vara uppfyllda. Och de 3 gick ju han igenom noggrant och menade på att det här var... Jag kan inte säga emot honom, men samtidigt sätter jag mig... Hade vi haft ett läge där Skellefteå AIK skulle producera sin bevisföring för det här och kör samma bilder och vinklar det med precis den kameravinkel du pratar om, men det var ju en där man uppfattade som att den tydligt tar i huvudet nästan först, va? Så skulle jag kanske resonera annorlunda. Men det är inte automatiskt så att en huvud, även om de har ju i princip dömt så. Det här blir ju viktigt att hockeyn... När man har en nolltolerans i grundserien måste ju den nolltoleransen vara löpande också i slutspelet. Det är ju liksom, och det här blir ju en oerhört viktig fråga som ju sätter all belysning på det. Nu går ju de kommande 2 matcherna i Ängelholm. Så det kommer ju vara... Men hade nästa varit i Skellefteå och det inte blir någonting utav det här, herrejösses alltså, då hade Daniel Saar och alla som bär grönt och vitt blivit identifierade tydligt.
Nu talar ju väldigt mycket för att Jonathan Pudas har spelat färdigt för den här säsongen, som du var inne på, där Johan har haft axelproblem förut, och det kan mycket väl vara så igen, rent nu spekulerar vi bara, men det såg ju inget bra ut, och Robban Olsson var också tydlig med att han tror inte att Jonathan Pudas spelar mer den här matchserien. Man förlorade även Dylan Sekura, och det är lite så, 1 steg fram, 2 steg tillbaka, man fick tillbaka lite folk inför den här matchen, Skellefteå, nu ser man ut att tappa spelare igen. Det här manfallet, hur tror ni att det påverkar Skellefteås chanser framåt?
Ja, men givetvis jättemycket. Pudas är ju kaptenen här, föraren. Nu gjorde han sin 4:e match i slutspelet igår kväll, så länge han spelade. Att tappa honom, dels på isen, han var lite ringrostig i första, blev bättre och bättre och bättre. Kommer ju att växa ännu mer om han hade fått fortsätta spela. Jätteavbräck, en ledare i omklädningsrummet också, en tjurig norrbottning som hatar att förlora, som driver på, som är och kommer in lite under skinnet med motståndarna, enormt betydelsefull såklart. Måns Forsia kom tillbaka. Sikora vet jag inte, det är en krock med egen spelare Andreas Jonsson. Ni ser ju inga, det är ju ingen hastighet, det är inte som när Per Lindholm krockade med Seb Forsfjäll ansikte mot ansikte med jättemärklig situation. Sen tror jag att Axel Sandin Pellikka spelar på torsdag. Jag tror också att Rickard Hugg spelar på torsdag. Det var snacket här uppe igår. Jag pratade med Robert Olsson innan matchen och sa vad är status på de här då? Pellikka kommer nog spela på torsdag tror jag. Han har varit krasslig. Jag vill inte slänga in honom direkt som jag gjorde i lördags. Hugg då? Jag hoppas. Ja, men då hoppas du eller tror du? Jag fick känslan och andra signaler också från folk i närheten av Hugg pratar om att han kommer att testa att möjligen försöka spela på torsdag. Mm. Det kan vara rök, det kan vara dimridåer, jag vet inte. Men så var snacket där uppe.
Han har ju tränat med resten av laget ska vi säga också. Han har genomfört 2 stycken isträningar så att helt off är det nog inte.
Nej.
Det är lite härligt det där som du beskriver Johan, för att när man står och samtalar med tränaren då är det också hur de reagerar, ansiktsuttryck, du ser någonting lite grann i mungipan och det där är ju spelet lite grann som ju är liksom, och jag måste säga jag tyckte mycket om Robert Olssons intervju som var efter matchen. Han var tydligare sen på presskonferensen, jag vet det Henrik, men han just i intervjun i TV som gjordes efteråt av studion Björn Aldén, så jag tycker han var balanserad och han var liksom rätt ändå tydlig med att han tyckte att det där får ju de som kan det här titta på liksom. Men det där för mig tar den ju huvudet, så jag tycker han var, men även Roger Hansson, det jag tycker ganska gemytliga coacher på varje sida. Jag måste säga det. Och så vet ju vi det att det är ju en del av spel. Vi är ju en del som en bricka i deras spel. Alltså att försöka påverka media, inte minst och tv-sändningen, direktsändningen med att liksom få oss att vara lite mer på deras sida i en huvudtackling eller i vad ni vill liksom. Det påverkar ju. De vill ju sätta press genom media så att säga. Så de är ju skickliga på det. Och jag tror också när Robban Olsson då står och snackar med dig Johan, så han vet att han kommer liksom ingenstans där. För du köper ingenting av försöken att påverka liksom. Han fattar ju det, men det blir ändå, och jag vet precis, jag ser det framför mig hur du läser in hans ansiktsuttryck där, när han börjar snacka om Hugg, va? Och därför tror jag på det du säger. Hugg kommer baske med vara med. Och då blir det ju, du chippar ju in frågan här Henrik, många borta. Då får du tillbaka, ja men Sandin Pellikka kan komma tillbaka, Hugg kan spela. Och då får du ju helt plötsligt en liten annan balans i det ämnet du tog upp.
Jag måste fråga er båda som är ute och kommenterar, som har mött de allra flesta av de här tränarna. Just, jag är lite nyfiken på det som ni är inne på liksom, det här med tränare som du säger Lasse, använder media lite grann som en bricka i sitt spel. Vi hör till exempel Roger Rönnberg brukar fråga, vad tycker du då? Till den som kommenterar till exempel när en sån här tackling kommer på tal. Vem eller vilka upplever ni liksom är de som brukar använda sig av de här knepen oftast i tränarkåren?
För mig toppas listan otvivelaktigen av Roger Rönnberg Frölunda. Jag tycker han är en mästare på det där. Han pratar med sån enorm pondus, antingen om det är i tv-intervjuer eller presskonferenser. Han sitter framåtlutad och så tittar han journalisterna som sitter på stolarna en bit bort eller rakt in i kameran. Det här är inte acceptabelt. Som när, kommer ni ihåg en grundseriematch när Leksand mötte Frölunda? Jon Knutsvik, Malte Strömvall fick matcha för en offensiv tackling mot Jon Knuts när han spände ryggen. Vad jag gjorde den matchen och Roger Rönnberg börjar, det här är en svart dag för svensk ishockey. Okej, vad blir rubrikerna i kvällspressen i alla tidigare, alla hockeysajter? Det är en svart dag för svensk ishockey. Ja. Mm. Han är en mästare, det tycker jag. Sen, jag ska dra innan du läser också. Kommer du ihåg Cam Abbott i finalerna Rögle mot Växjö?
Ja.
Din presskonferens när han säger så här om... eller Sam Hallam, förlåt. Sam Hallam, Växjö mot Rögle. När han säger om Rögle spelare Moritz Seider. Ja. Moritz Seider har en egen regelbok. Han får göra precis vad han vill ute på isen. Ja. Slogs det upp och sen efter de matcherna så var Moritz Seider... Jag tror inte ens han var med. Nej. Alltså han försvann totalt bort ur matchen.
Absolut.
Så.
Är det ett lysande exempel. Ett lysande exempel på hur media och Sam Hallam, det där var ju Det där var ju efter matchen i Växjö. Frågan är om var det den Rögle vann i den serien? Strunt samma. Morris Seider var ju dominant. Mm. I semifinalen var det väl med Frölunda när han proppade Joel Lundqvist, en sån där. Han tog emot Lundqvist och liksom, ni vet, en sån där offensiv tackling i egen, dock i egen kortsar, men just han och Lundqvist proppade in och föll liksom, och det var på något sätt som att Seider tog över hela isytan egentligen, så han var ju i fokus. Och Sam Hallam väljer att plocka ut, precis som Johan säger. Och när vi hörde om det, det var ju på den officiella presskonferensen, det var ju inte just hos oss, men när vi hörde om det så kom vi snackade om det och sa att det viktiga nu är att domarna inte faller för detta. Och liksom, men vad hände matchen efter? För det var ju att han använde klubban högt, va? Det var en kroppschecking grej, va? Ja. Och vad händer? Det var inte första bytet, men kanske andra eller tredje då. 2 minuter side, crosschecking. Nej, då är det ju Sam Hallam, knockout! Och grejen var, när han tar det här är ju engagerande, tycker jag, otroligt fascinerande, men när han tar det här på presskonferensen, då har ju, och det är ju, Cam Abbott är ju helt ovetande om att det här kommer att hända förstås, det är ju ingen som förväntar sig det. Men att han inte i det läget hinner liksom försöka slå tillbaka, hinner ta tillbaka ett initiativ, hitta något annat hos Växjö som de kunde säga, du, Moritz Seiders spel. Nu tar du och andas in här, Sam Hallam. Därför att du har ju den här liran och du har den här liran, och de ska minsann inte, och det är inte så att, och du ska inte så. Men det blev ju inte så. Sam Hallam är så jäkla lugn också. Det var otroligt skickligt faktiskt. Det var otroligt skickligt. Bra exempel. Annars håller jag med om det här med Rönnberg. Men grejen är också, som du beskriver, när du får den där kommentaren när du sitter och jobbar eller du gör intervjun, så är det ju inte journalistens roll att, så att säga, det är ju att kontrollera uppgiften, att ställa följdfrågor på uppgiften, att spela den från andra hållet. Men det är ju inte att fungera som en megafon.
Vi har minst tre SM-finaler kvar i alla fall, innan vi får ett avgörande. Däremot i den hockeysvenska finalen så kan det bli ett avgörande redan ikväll, när Djurgården tar emot Brynäs i match 4. Så 3-0 till Brynäs. Det har varit uppenbar klassskillnad under de här tre första matcherna. En rak och enkel fråga. Avgör Brynäs det här ikväll och säkrar SHL-avancemanget?
Alltså, som du säger, så har det varit klassskillnad. Och det finns ju egentligen, nu är ju hockey och sport inte alltid logisk, men det finns ju egentligen ingenting som talar för att Djurgården ska kunna vända det här. Jag tycker Brynäs uppträder så moget, så självsäkert. De har de bästa backarna, de har de bästa forwardarna, de har det bästa spelet, jag kan inte se något annat än att de vinner rätt bekvämt ikväll också på Hovet.
Mm. Jag hade ju, när det var Rögle-Växjö, så sa jag inför match, det stod ju 3-0 i den serien också, då sa jag att Växjö har någonting som gör att de kan komma tillbaka i det här, att de skulle vinna. Jag kände efter 2 perioder att det var inte så dumt sagt av mig, för det stod 2-0 till Växjö. Det som hände var ju att Rögle vann, som du vet, efter en härlig vändning för deras del i den tredje perioden. Och då fick jag ett meddelande direkt i sociala medier som sa det att vad hittar du det där någonstans? Och det stämmer ju, jag tippar ju så vansinnigt dåligt. Men det finns ju, det som är inspelet här är ju att det är ganska få mentala faktorer som kan påverka här, tycker jag. Brynäs vände ju mot Djurgården på Hovet, där det ju är bra tryck liksom, och det var ju en överkörning. Det är slarvigt sagt, men det var ju, som ni är inne på, det var mer eller mindre klassskillnad. Så att var det skulle komma, det blir ju i sånt fall, om Djurgården vänder det här, så är det väl det största enskilda raset då där i. Men Brynäs är så mycket bättre. Jag tycker vi ska, det är så man ska se på den här finalserien, tycker jag. Det finns ju de som inte minst håller på Djurgården som är kritiska. De tycker det ser dåligt ut och varför är det inte bättre och alltihopa där. Men Brynäs är ju himla bra. Ja. Och att Brynäs har gjort en sån säsong som, åtminstone fram till idag då, när vi står inför den här nästa match i den finalserien och de leder med 3-0. Men att de har gjort en sån säsong genom grundserien och att de har tagit sig igenom slutspelet på det sättet de har gjort. Och de känns ju nästan liksom oberörda. Visst, de fick Linus Ölund avstängd för någon domarsituation som är en annan grej som har varit uppmärksammat i år. Men i övrigt så har ju de bara glidit ifrån. Sen måste jag ändå säga att jag gillar inte att hänga ut enskilda individer, men det här matchstraffet tidigare, jag hoppas Simon Bertilsson kan lira, men liksom, så kan du inte att vända en serie med fysisk spel eller intimidation som de säger i Nordamerika, det må vara hänt, men så underlägsna behöver ni inte vara, så ni signalerar fullständig desperation. Den tycker jag var konstig.
Färdigspelat är det i alla fall för Victor Nilsson resten av säsongen, oavsett hur det går ikväll. Det följer vi från 19.00 på TV4 Play. Johan Edlund ska störta iväg till flygplatsen och bränna hem från Skellefteå här inom kort.
Säger tack. Får jag bara gissa, Johan, när du sätter dig i transporten, att det första du kommer få diskutera är att det är den här tacklingen på Poda, så om det nu inte blev någon anmälan. Sen kan det vara, resan tar väl 25 minuter till flyget eller något sånt.
De brukar vara pigga på att diskutera hockey, tack, chaufförerna i Skellefteå.
Nej, men allt igår när man packar ihop sina grejer, man tar på sig jackan och man gör sig redo, man går, ska gå ut där. Det var hela tiden igår, Vad är tacklingen? Det är ju armbågen. Och jag fick sms från kompisar, en av dem, han håller på kläft, och sen ska man säga, är man extremt färgad om man tycker att det är en armbågstackling som primärt träffar i huvudet?
Ja.
Jag var lite färgad. Kanske det ändå, men alltså det här, och jag säger som du, Lasse, det hade varit spännande att få uppleva nästa final här uppe. Inget ont om Catena Arena med den stämmen, det är inte det det handlar om.
Nej,
att få se hur publiken hade agerat, det tryck som hade satts på domarna. Och jag tyckte också att Daniel Saar, efter den där situationen, Han sa själv i intervjuer, såg jag för Helsingborgs Dagblad och annat, han tyckte han gjorde sina bästa byten kort efter det där. Jag tyckte Daniel Saar var riktigt hämmad av det där. Skellefteåspelarna åkte ju efter honom hela tiden och han slängde bort pucken direkt sådär. Så han tyckte inte att det var någon rolig situation.
Han skötte ju mediehanteringen bra då, Saar, genom att säga att han gjorde sina bästa byten. Men det såg vi att det gjorde han inte. Och alltså, det hade inte varit långt ifrån att arenan själv antänt, va? I första vägen fram och första situationen när Podas får en tackling och faller, till exempel. Herregud, det hade varit livat. Men när vi pratar om detta så gör vi det med utgångspunkten att vi är helt oberoende, vi är helt opartiska, vi står helt utanför detta. Och vi förstår att det finns en jag ska inte tala för er, men jag tror att jag kan göra det. Vi förstår att det finns en stark upprördhet i Skellefteå AIK kring den här situationen. Vi följer såklart de domslut och de regelverk som anpassas och används i det här när de kommer till Ängelholm nästa gång. Och det ser vi också fram emot.
Och det viktigaste är såklart att det har gått så bra som det har kunnat göra.
Den
är Jonathan Bodas, så är det ju.
Vilket ju domaren sa också när han stod där i intervjun, var det första han sa. Berätta hur du ser den nya situationen. Ja, för det första får vi hoppas att Jonathan mår bra, sa han. Det tycker jag också var ett medmänskligt stråk när han stod och redogjorde för situationen. Och än en gång, har ni inte sett den, gör det gärna. Titta på den, lyssna på den. Jag tycker redogörelsen för hur de resonerar i den situationen, den är värd att lyssna till.
Så är det.
Med den uppmaningen så sätter vi punkt för dagens samtal. Stort tack Johan Edlund och Lasse Granqvist. Vi hörs.
Ha det bra.
Tack för idag.
Hej, hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.